Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Vad är klockan?
Jo, men jag har frågat fem gånger. Är vi klara?
Sitt ner, shut the fuck up, så jag kan läsa intro.
Hallå kära lyssnare, Rodda här. Jag tänkte bara berätta att den här inspelningen sker på min arbetsplats på Eat Garden. Och därav kan det vara lite bakgrundsljud och så att ni vet. Enjoy.
Innan vi sätter igång veckans podd så vill jag bara tacka brallor.se. Det är de som har hjälpt oss med vår nya hemsida, handenph.se. Där vi har en grym webbshop med massor av t-shirts. Det har varit lite strul med våra t-shirts hit och dit. Och Rodda har varit Rodda och Ducky Ducky och Danne Danne. Men nu har vi alltså en helt fungerande hemsida med webbshop. Med liksom en fabrik som trycker kläderna till er så allting går skitsmidigt. Jag tänkte bara snacka lite om brallor. Brallor.se startades av Emil och Erik. Två lirare som tröttnade på tråkiga badbyxor. Och de har liksom ett helt nytt tänk. Det slängs, gissa hur mycket det slängs plast i haven per år.
Mer än vad jag kan föreställa mig.
8 ton.
Det var mer än vad jag kunde föreställa mig.
Och varje badbyxa från brallor.se innehåller 5 PET-flaskor.
Mm-hmm.
Hur fett?
Det är fett.
Det är riktigt fett. Alltså,
recycling, Guantanamera.
Med att göra den grejen. Alltså återvinna plast och göra liksom,
kläder.
Badbyxor. De håller grym kvalitet. De har snygga, färgladade, sprudlande badbyxor och även baddräkter. De har ett samarbete med Bastard Burgers. Någonting för Ducky kanske?
Inte Bastard. Vad fan läser
Bastard.
Det? Bastard Burgers, för fan.
Han läser på svenska.
Ja, ah, kan förlåta.
Din jävla bastard.
Det är bastard, för fan. Inte bastard. Det var ju bastard för något.
Det är en försvenskning av ordet bastard.
Jag har alltid tänkt Bastard Burger.
Men tänkte du på engelska eller tänkte du på svenska? Alltså, tror du att det är ett ord på svenska som är bastard? Känner bastard läget? Eller så här, jag vill ha en bastard soffa här. Eller sa du bastard?
Bastard soffa, hur fan?
Ah, eller sa du bastard?
Fast du gör vi reklam för fel grej här. De har ett samarbete med Bastard Burger.
Bastard.
Och även med Djurgården. Så är man...
Djurgården? Djurgården? Var fan kommer du ifrån, människa?
I alla fall. Stort tack till brallor.se.
Tack brallor.
Tack brallor.
Nu startar vi veckans podd.
Hej och välkomna till avsnitt 229 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner.
Och mig Ducky Savage.
Och mig Rodrigo González.
Och äntligen så har vi... Barakat tillbaka i podden.
Precis. Tack för att vi kom tillbaka.
Vi försökte ta det.
Och det är fan mer aktuellt än någonsin.
Verkligen.
Ja, verkligen.
Du behövs väl ingen liksom vidare presentation av vad vi gör här, utan vi är här för att prata om BLM-situationen och vad, liksom, de som inte förstår den, hur ska vi hjälpa dem att förstå och hur kan folk, vanligt folk liksom bidra till det bättre. Mm. Jag tror att det är liksom...
Vad bör man jobba mot?
Liksom, ja, men plus att det finns lite så olika begrepp och sånt som är svårt att förstå som jag tänkte att vi ska gå igenom. Men du kan väl ta liksom din sida av det här, det som händer nu. Du som ändå är fullt insatt.
Ja, men absolut. Alltså, först och främst tack för att ni bjöd in mig och det är precis som du ser, högaktuellt ämne. Så för mig som har jobbat med det här i 15-20 år i olika former så har jag alltid känt en sense of urgency och alltid känt att det är liksom akuta problem att åtgärda. Mm. Men det är på något sätt, det finns något empowering i att det känns som att just hela världen just nu fokuserar på frågor som berör vithetsnorm, rasism, strukturer, orättvisor. Det är fullkomligt unik situation att vara i.
Mm.
Det känns verkligen som det är så här, alla strålkastarljus är mot.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Liksom strukturella orättvisor och att också i samband med pandemin så har den liksom, det har varit som en blixtbelysning av de djupliggande strukturer av orättvisor som redan var inbäddade i samhället, och nu avslöjas de med så här obönhörlig kraft. Och för mig som vill se förändringar så välkomnar jag det på något sätt. Så det, jag kom hit med liksom mixade känslor, väldigt ambivalent. Å ena sidan känner jag mig utmattad och trött. Och å andra sidan så tänker jag också att vi har momentum och att det gläder mig att det är många människor som historiskt sett inte har åtminstone visat ett aktivt intresse, nu börjar göra det. Så jag välkomnar det.
Jag tror personligen att mycket av en stor anledning till att folk historiskt sett eller fortfarande kanske inte visar en aktiv insats i det är för att man inte riktigt förstår vad det är man ska liksom aktiv. Man fattar ju så här, om du ska inte säga det här ordet eller du ska inte liksom göra hälsningen eller det, så här, tydliga, starka grejer fattar man. Men jag tror det är väldigt svårt för alla att förstå så här. Egentligen alla västerlänningar är uppfödda och uppvuxna i en rasistisk struktur. Vi har rasism i oss dygnet runt, vare sig vi vill eller inte. Mm. Men det är ju aldrig någon som kommer erkänna att man är rasist. Mm. Det är en väldigt liten procent som säger så här, men jag är rasist. Men, och sen finns det folk som säger att de inte är rasister, men som är fulla av rasistiska tankar, handlingar, fördomar och så vidare. Alltså det är ju väldigt svårt när man ska förstå det i detaljnivå.
Men det är väl ett sätt att liksom, vad ska man säga, ge sig själv grönt ljus. De som har liksom de tankar eller sak. Nej, men jag är inte rasist. Och så har vi den där klassiska män, och så säger man någonting rasistiskt. Eller hur, liksom. Men där, om jag inte minns fel, förra gången du gästade så var du inne på att liksom, rasism inte är någonting man är, utan det kan vara handlingar.
Ja,
liksom.
Exakt. Jag är en stor anhängare av det. Jag tycker Daniel var verkligen inne på just att det handlar om att vi är insocialiserade, att se världen på ett visst sätt. Och om du är uppväxt i en kultur som i stora drag vilar på rasistiska antaganden om världen, så kan vi räkna med att vi är smittade i någon utsträckning. Jag tror att man gör sig själv en björntjänst, och man gör framförallt antirasismen en björntjänst genom att ge sig själv ett grönt ljus. Det är också ganska bizarrt att du ska ge dig själv ett grönt ljus. Det är som att jag som heteroman ska gå runt och kalla mig själv för feminist och icke-sexist, medan jag gör saker som kan härledas till sexistiska beteenden. Så jag tycker att det är mycket mer fruktbart att prata om just handlingarna. För det är de som spelar roll. Daniel, du nämnde att vi kan ha rasistiska idéer. Men det är först när de här idéerna översätts i handling, i praktik, som de blir rasistiska. Jag tar ett perfekt exempel på när Svenska Bostäder, här pratade jag med för några veckor sedan. Jag behövde en hantverkare och min toa är alltid trasig. Så kära till Svenska Bostäder, fixa min toalett.
Och varför är den alltid trasig?
Det jag inte riktigt har förstått heller. Jag håller på att utreda det just nu. Men jag sa till dem, skicka en hantverkare. Ja, vi skickar en hantverkare. Automatiskt och implicit i mitt huvud så ser jag framför mig en man som hantverkare.
Ja. Det är den bilden du har fått.
Det är den bilden liksom, som jag har fått. Och vi könsstämplar ju yrken och vi könskodar ju liksom olika positioner. Och detsamma gäller också när vi föreställer oss vad en svart kropp kan göra. Både liksom vad den är begränsad till att göra. Vi kanske föreställer oss att svarta kroppar, det finns liksom idéer som är i grunden liksom rasistiska och en del av en kunskapsproduktion som historiskt sett så vi har lärt oss vad svarta kroppar kan och inte kan göra. Och det är till exempel det som rasprofilering bygger ju på, liksom tysta antaganden om vad svarta kroppar är. Ja. Att vi ser misstänksamma. Det gäller inte bara svarta kroppar utan också kroppar som är icke-vita. Ja, men precis. Och det är Det ligger i allas vårt intresse av att vi gör upp med de här idéerna. Så jag tänker mig att det kommer en man och jag öppnar upp dörren och jag ser en kvinna. Mm. Man kan argumentera för att ingenting hände i den situationen förutom att jag blev paff och jag var ganska tafatt och jag var så här, oh shit, det var ingen man. Mm. Så man skulle kunna argumentera för att diskriminering inte riktigt fullbordades. Mm. Men det är svårt för mig att säga, för jag kan ju i mitt beteende ha varit, just att jag var tafatt kanske liksom, ja, ledde till att jag gav...
Ja. Att hon fick den här snubben.
Precis, oh shit. Och jag menar, vi måste vara självkritiska så att i mitt fall, det jag alltid säger det att de här tankarna, de här implicita idéerna, man brukar prata om implicit bias på engelska, är de driver vårt beteende utan att vi är medvetna om det. Ja. Så lek med tanken att jag skulle vara rekryterare. Mm. Och någon sa till mig så här, ja, men kan du rekrytera en grafisk designer? Och då kanske jag har en bild av till exempel en vit snubbe som grafisk designer. Och då är det som kommer vägleda mig i mitt sökande. Ja. Det gör att jag undermedvetet gallrar bort kroppar. Ja. Och då är du inne på så här, minerad mark. Då är du faktiskt, då har du satt igång en diskrimineringsprocess. Så vi har en bild oftast att diskriminering sker medvetet och intentionellt. Mm. Och att det framförallt går isolerat individer. Så jag tror att med den definitionen som vi har haft historiskt sett i Sverige, så är det väldigt lätt också att urskulda sig och kalla sig för antirasist eller icke-rasist. Mm. Därför vi tänker så här, jag har aldrig kallat någon för en jävel. Mm. Eller jag har aldrig, jag röstar inte på Sverigedemokraterna, eller jag gör inte saker som så här explicita manifestationer av rasism.
Men någonting som man hör mycket, och som jag själv har sagt vid tillfällen, men jag är uppvuxen med bara invandrare. Mm. Men jag kan fortfarande tänka och göra massa, inte jag som person, men man kan fortfarande ha massa beteenden och... I många fall tror jag att det är omedvetna grejer. Exakt. Men som ändå bidrar till problematiken. Och det är, jag tror att det är först när man börjar förstå de här omedvetna, så är det för mig i alla fall, om man jämför med MeToo eller feminismen. Det var när jag började förstå de omedvetna grejerna som jag var så här, shit, jag är verkligen en del av problemet, men jag har aldrig fattat det. Liksom.
Och det är ju liksom det privilegiet, sorry. Kör du så hoppar
jag in. Jag tror att det är det. Alltså om jag så här, säger fan, Dan är din jävla bög, men det betyder att jag hatar bögar. Men, det låter ju... Det är inte bra att säga så kanske. Eller så... Hur ska jag förklara?
Nej, men inom feminismen, jag tycker det är jättebra att ha MeToo som en rörelse. För jag var i ett panelsamtal på Way Out West för ett år sedan. Och vi pratade om varför finns det ingen MeToo för icke-vita människor. Och vi liksom stötte och blötte. Men jag tror vi befinner oss i ett sånt moment nu. Mm. Och nu sa jag moment, men en grej som jag vill ta med mig från Black Lives Matter är att de säger alltid, this is not a moment, this is a movement.
Ja, this is a movement. Ja,
ja, exakt.
Det pågår fortfarande.
Precis, liksom. På samma sätt som många av oss som har jobbat med mångfaldsfrågor, slarvigt definierat, har snackat om att det här är ingen trend. Mm. Det här är liksom vår verklighet och vi måste jobba med det här hela tiden. Ja. Det är ingenting som vi kan tematisera. Nej. Det räcker inte med en temavecka eller en mångfaldskonferens för att vi ska komma över, utan vi måste jobba med det här dagligen. Så på samma sätt som vi förstår det som ni alla var inne på, jag lärde mig ett otroligt relevant koncept, och det är det här med våldspyramiden. Så genom att lära sig en våldspyramid, till exempel så här, det kan vara sexistiska skämt inom citationstecken. Mm. Alltså de är en del av den här pyramiden som också liksom, de är inte så här frikopplade från varandra. Nej. Det betyder inte att en person som drar ett sexistiskt skämt nödvändigtvis våldtar någon. Nej. Det visar bara spektrat av sexism. Mm. Och det är samma sak med rasism, det är ett spektrum. Mm. Det handlar inte om du har rasistiska idéer eller om du har rasistiska idéer. Det handlar om hur du uttrycker sig och var någonstans i spektrat du befinner dig.
Mm. Det var det jag menade med mitt hjärndöda exempel. Ja. Men det betyder inte att jag hatar bögar. Det är bara en jävla idiot, skulle jag kunna säga. Jag skulle lika gärna kunna säga att din jävla tafatta åsna. Din...
Absolut. Alltså, whatever. Men det är också intressant att vi i vår kultur att bög ändå används som ett invektiv. Även om vi gör det på ett skämt. Jag växte upp definitivt med att ha inlärd homofobi. Det är ingen snack om saken. Alltså, man brukar säga, är du bögen i buren, helbögen, bögen i lös och de här sakerna. Vi fattade inte. Vi var kanske 11 år när vi sa de här sakerna. Men vi socialiserades in i en idé om att det där var ett avvikande beteende. Mm. Och medan vi inte problematiserade våra privilegier som heteronormativa. Mm. Och jag minns i gymnasiet jag brukade säga homofobi är inget problem. Mm. Homofobi är inte så allvarligt som folk säger. Vad jag egentligen sa det var att homofobi var inte ett problem för mig.
Exakt.
Eftersom jag är privilegierad som heterosexuell. Så det var ett exceptionellt korkat utlåtande, men på sätt och vis så var det bara en reflektion om mina privilegier. Ja.
Så är det ju för många. Liksom. Ja. Det är svårt att se sina egna privilegier.
Ja, exakt. Jag har hört folk som bor i vita kroppar som aldrig blivit utsatt för rasism, som lättvindigt säger så här, men vi har inget problem med rasism i Sverige.
Nej, precis.
Jag har jobbat med företag som har sagt till mig så här, vi har gjort enkätundersökningar och 97% säger att de aldrig blivit utsatta för diskriminering. Så jag kompis, ni har en hel vit organisation.
Ja, det är klart att vi inte
diskriminerar. Det är själv. Det är som om jag skulle ha en hel manlig organisation ska säga så här, ingen klagar på, eller ingen, ja. Ingen har sagt att de blir utsatta för diskriminering basis av kön. Mm. Eller bara för att det är bara män i
gruppen. Som jobbar där.
Ja, exakt. Precis. Så jag menar, det finns ju sådana så här, logiska luckor och tankefel som vi har, men jag gillar det här moment som vi är i just nu, för att det känns som att fler och fler människor vill ta del av konversationen, eller i någon utsträckning är tvungna att ta det, för att det är in your face.
Men det känns som att det har blivit också en, så här, en campfördelning. För vi har ju de som vill ta del av diskussionen, sen har vi de som inte fattar och som blir defensiva på en gång. Om man tar till exempel de här All Life
Matters-människorna.
Som det har, det har kommit så många liksom liknelser eller metaforer för att försöka få dem att fatta. Liksom.
Ja,
jag tycker den som har varit mest lätt att ta till sig, sen vet jag inte ifall folk har gjort det, är en komikers version där han säger liksom så här att det är sjukt att, eller han säger det på engelska, I can't believe Black Lives Matters has become
Michael Che,
controversial.
Eller?
Jag tror att det kan vara han. Det, det, ja. So, but you're saying Black Lives Matter, not matters more,
det,
just matters.
Just det, så, just liksom,
ja, så matters, inget mer. Så och jag fattar liksom inte folk när de känner ett behov av att föra en kamp liksom mot det uttrycket. Jag förstår verkligen inte, och jag fattar inte hur man ska få dem att förstå liksom, ja, eller hur man ska få dem draghjälp från dem liksom. Hur?
Och det är alltid svårt, hur du ska möta människor som, alltså det kan ibland vara så här ren okunskap, men ibland kan det också vara medvetna missförstånd och en aktiv ovilja att förstå.
Ja.
Så det, i mitt fall också så här, jag måste tänka på hur jag allokerar min energi.
Mm.
Jag liksom, med glädje använder jag min tid och mina resurser till att hjälpa och stöta blöta människor som faktiskt vill förstå. Det finns många sådana. Liksom. Jag har jobbat med det här över 15 år. Jag är ute och föreläser, jobbar med företag, organisationer, myndigheter. Och de har en vilja. De vill att jag ska komma in och de vill att jag ska hjälpa dem med min kunskap. Men om du inte vill det så är det också...
Ja, då är det
finns liksom ett mått av individuell liksom. Agens
ja.
Som du måste ta på dig. Om du som individ inte vill göra det här så vad kan jag säga om atlama? Det är inte så mycket jag kan göra heller.
Mm.
Så att, jag tycker ibland att vi också ska vara försiktiga med hur vi använder vår energi.
Mm.
Alltså att inte så här stånga huvudet blodigt mot en vägg som inte väldigt, vill förstå.
Ja, för ibland blir det ju så väldigt uppenbart att folk inte vill fatta när de jämför det med så här, hur många svarta kroppar som dödar svarta kroppar.
Mm.
Så här, Black Lives Matter, men har ni tittat på det här? Och så visar
precis.
De så här,
det där kallas för whataboutism.
Exakt, men det är så märkligt, för, alltså, det som har, jag vet inte om det är en fel iakttagelse för mig, men det som känns som att det har gett en gnista till liksom, rörelsen är just det här att poliser i USA som är människor som då är jobbar med att säkra samhället, att skapa trygghet, dödar liksom svarta människor när de ingriper i ibland tveksamma situationer, ibland inte. Men även om det inte skulle vara tveksamma situationer så är inte jobbet att döda personen på plats. Det är att liksom anhålla lagför personen.
Exakt.
Och om du fuckar upp så ska du själv bli lagförd. Liksom. Och där har ju folk, eller där har deras system liksom haft stora bristfälliga liksom, hål.
Mm.
Och jag vet inte, det är bara svårt.
Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den här kvinnan heter, men det är en svart kvinna från USA som har gjort en ganska lång film där hon pratar om BLM, och hon är inte för BLM.
Okej, det är Candace Owens.
Ja, exakt.
Candace Owens.
Har du sett den filmen?
Ja, så mycket jag orkar kolla.
Ja, nej, men jag tittade
jag
på hela den.
Positioneringar dock.
Vad säger du?
Jag vet hur hon positionerar sig.
Ja, men jag tittade på den filmen och då så tar hon upp en procentsats där, nu kommer inte ihåg exakt, jag tror att det är 4% av männen i USA är afroamerikaner, får man säga så?
Afrikan-amerikaner.
Men då, att de står för 40% av alla mord. Där. Och att polisen 2019 sköt 9 svarta obeväpnade men 19 vita obeväpnade.
Mm.
Så att de har mördat fler vita.
Ja, men det är också i proportion. Det finns ju fler vita människor.
Ja, exakt.
Så det där är enkelt att slå hål på.
Min fråga här är, vad, alltså du som jobbar för den här grejen, när det kommer en sån kvinna i en sån position som har mycket liksom, som liksom ställer det här på sin kant, kan man säga. Var liksom...
Nej, men alltså, jag tycker så här, återigen, det handlar om så här, för mig är det viktigt, alltså jag går också tillbaka till mitt personliga välmående, för mig är det viktigt att vara konstruktiv och att liksom Jag pratar gärna med människor som inte är 100% överens med mig, för att det är ett sätt att exponera sig för nya idéer, och man ska inte fastna i en tanke om att du alltid har rätt. Jag tycker det är alltid helt sant att stöta blöta sina idéer, det är inget snack om saker, men den typen av derailing är jag inte intresserad av att underhålla. Det är viktigt för mig också att hålla min kurs. Jag vet vad problemet är, vi vet vad problemet är, vi har massvis med data, vi har massvis med forskning, vi har massvis med fakta på det här, och liksom jobba för att skapa förändring. Inte för att fastna i så här eviga debatter där man använder så här intellektuellt ohederliga argument dessutom. När man pratar om till exempel black on black crime, det första man kan fråga sig, varför pratar vi inte om white on white crime?
Ja.
Varför rasifierar vi den typen av händelser och interaktioner, men inte när det kommer till vita kroppar? Vita människor dödar också vita människor. Och vi vet också inom kriminologisk forskning att mord till exempel handlar i regel om proximity, det vill säga närhet. En person åker i regel inte från Rinkeby till Djursholm för att mörda någon.
Nej.
Utan man mördar varandra i den atmosfär man befinner sig i, och det är oftast interpersonella relationer som ligger bakom det. Så det finns liksom sätt att sticka hål på det, och det görs hela tiden, men det finns de som också driver en agenda och inte är intresserade av att lyssna. Så jag tycker det är viktigt till alla aktivister där ute och till alla människor som vill driva förändring. Man måste allokera sin resurser på rätt sätt så att du faktiskt kan komma framåt. Annars är risken att du möter farthinder som har som agenda att stoppa utveckling.
Ja.
De kallar sig också för conservatives.
Ja.
Det betyder att du vill konservera den samhällsordning som finns. Det ser sig själv. Och det är så här, fine, gör det du så fortsätter. Så man måste inte debattera allt.
Nej.
Jag tycker det är också viktigt att komma ihåg. Men det finns argument för allting, men det är inte alltid de biter.
Nej.
Så jag menar, jag har testat fakta ibland. Jag testat ibland om jag säger till folk till exempel, varför tar du bara upp mikroaggressioner, det här är irrelevant, för att du inte upp viktiga saker till exempel. Så du menar att rasism är att de pratar engelska med dig. Ja, men då har du inte lyssnat på alla andra hundratals exempel jag lagt. Eller att jag berättar för dig om en rapport som visar att afrosvenskar strukturellt diskrimineras på arbetsmarknaden. Alltså vi snackar om att som afrosvensk så måste du ha en forskarutbildning för att ha samma chans att få ett jobb som en infödd eller vit person som har en treårig eftergymnasial utbildning. Men människor kommer alltid säga, men låt oss prata om det här istället. Så det finns de som aldrig kommer att lyssna, och jag tycker att det är viktigt att vi använder våra resurser på ett smart sätt. Liksom.
Det känns ju verkligen så. För att om man inte kan skilja på att när en polis dödar en misstänkt person som är liksom fastbojad, så egentligen inte är ett hot på något sätt. Liksom när de jämför det med så här black on black crime eller andra grejer, då är det så här, hur kan man missa poängen så stort? Hur kan man liksom...
Det är ignorans.
Ja, men det är en återvändsgränd också. En del är ignorans, och om det är liksom så här ärlig ignorans, då kan du också så här ställa frågor och vara öppen för att få ny information. Men jag har hållit på med det här så pass länge att så här, om vi pratar om diskriminering på arbetsmarknaden, då borde vi prata om någonting annat istället. Så om vi ser att det beror på rasism, då säger nej, det beror på någonting annat. Det kommer alltid finnas ett någonting annat där. Som vi, så att det, liksom, det fördunklar vår mission. Jag är på en mission. Liksom, så här. Jag är inte här för att nödvändigtvis nyktert återspegla hur verkligheten ser ut, utan jag vill förändra världen. Och jag tycker att det är viktigt att i de sammanhangen också att man väljer sina strider, så att säga. Jag välkomnar liksom kritiska röster, och det är som sagt, man ska stöta och blöta, men inte röster som är helt ointresserade av att försöka
förstå. Av att ta till sig information också.
Jag jobbar för mänskliga rättigheter, och för mig är inte det politiskt bundet, utan mänskliga rättigheter är just mänskliga rättigheter. Vi borde alla skriva under på det.
Varför är det viktigt att liksom belysa det som sker i USA just nu? Hur påverkar det liksom svarta kroppar i Sverige eller Europa? Liksom?
Ja, det är en otroligt bra fråga. Jag är statsvetare i grunden, så jag är väldigt försiktig med att göra så här komparativa analyser rakt av. Det går inte att jämföra Sverige och USA hur som helst, eftersom vi har olika rättssystem. Vi har inte en lika skjutglad polis. Vi har inte samma typ av vapenlagar eller vapenkultur. Så det ska tydliggöras här att när vi pratar om svensk polis, amerikansk polis, det går inte att översätta det hur som helst.
Det är två olika kulturer, två olika mentaliteter.
Exakt, det finns för mycket skillnader, och jag har liksom studerat statistik på universitetet, så jag vet att man måste vara väldigt chill med det där. Men det finns mönster. Vi vet till exempel att hatbrott mot afrosvenskar är oproportionerligt stor i relation till vår nummer. Och det är liksom den grupp, enskilda grupp som utsätts mest för hatbrott enligt en undersökning som gjordes 2018. Av rasistiska hatbrott ska sägas. Det ska också poängteras att hatbrott kan ju vara både antisemitiska, de växer också, de är också allvarliga. Det är islamofobiska, det är antiromska motiv. Men det som kallas för rasistiska främlingsfientliga motiv, där är afrosvenskar värst drabbade. Mm. Afrosvenskar är också värst drabbade när det kommer till arbetsmarknaden. Vi är överrepresenterade i låglöneyrken och underrepresenterade i chefspositioner. Mm. Så man brukar säga att vi diskrimineras både vertikalt och horisontellt. Mm. Så vi har dataforskning på det. Det gäller inte bara för svenskar. Vi vet också att människor som kodar som icke-vita också strukturellt diskrimineras på arbetsmarknaden. Vi har vetat det i 30 år. Så det finns forskning på det. Vi behöver mer av den forskningen. Mm. Och det finns mer att ta reda på. Det är inte alltid vi vet i vilken utsträckning, i vilken omfattning rasism och diskriminering utspelar sig. Så man ska vara försiktig med att dra generella slutsatser. Alldeles för generella slutsatser. Men vi vet att det existerar. Vi vet också att det existerar rasism och diskriminering inom rättsväsendet. Mm. Det kom ut en rapport från Brå för något 2 år sedan tror jag, där man konstaterade att vi vet att det finns strukturer här som är diskriminerande, men vi behöver mer data, mer forskning och mer kunskap.
Mm. Jag tror att rasism när vi var små, att säga att någon var rasist då är ju inte samma sak som säger det idag. Jag
håller med dig, det har breddats. Ja. Definitionen av vad som är en rasistisk handling har sakta men säkert breddats.
Ja. Och vad är rasism idag? Vad är en rasist liksom?
Alltså igen, jag är motståndare mot att säga en rasist, men jag skulle säga liksom så här, som jag var inne, alltså, rasism är för det första en struktur. Mm. Och med det menas att alltså, i lekmannatermer så betyder det liksom att den går inte att sättas i karantän. Mm. Den går inte att reducera till enskilda individer eller isolerade händelser. En modern version av rasism innebär också att vi går bort ifrån tanken om att rasism handlar om intentioner. Mm. Alltså mycket av rasism sker på ett omedvetet eller undermedvetet plan. Man brukar till exempel prata om institutionaliserad rasism eller institutionell rasism, det vill säga att det ligger i väggarna. Mm. Man kan också prata om direkt och indirekt rasism eller indirekt diskriminering. Mm. Det vill säga en del av så här, förhållningssätt eller praxis eller regler som har, de kan ha diskriminerande effekter. Mm. Men det kanske inte var därför de sattes upp. Till exempel att man begär att någon ska kunna perfekt svenska när egentligen yrket inte kräver det. Mm. Så då hjälper den till att gallra ut olika kroppar. Och då är det liksom inte skett. Då är det en indirekt form av diskriminering eller rasism. Right? Så det finns många sätt att approacha det. Jag ska säga att rasism är ett omstritt fenomen också inom forskningen. Det finns ingen så här, en enig yrkeskår som är 100% överens om vad det betyder. Men en del av de här sakerna, och det är ett spektrum tror jag är viktigt att ta med också. Mm. Att det är allt ifrån spektakulära hatbrott som George Floyd och mord. Mm. Men också liksom de här vardagliga, till synes triviala och icke-spektakulära händelserna som till exempel mikroaggressioner eller mikroattacker, det vill säga. Mikroaggressioner kan vara både medvetna, det vill säga det som kallas mikroattacker, någon kallas för N-ordet. Men det kan också vara det som kallas för mikroinvalideringar. Det vill säga att om jag ser sig utsätts för rasism och då ser du att jag ser inte färg. Så är det en omedveten form av mikroinvalidering. Mm. Så vad du gör är att genom att förneka rasismen så går det rasismens ärenden. Eftersom ditt förnekande ger rasismen fritt utlopp att fortsätta härja. Mm. På samma sätt som jag som man säger, amen, om någon berättar att de blir utsatta för sexuella trakasserier och jag säger att jag är en manlig chef, det första jag säger är att han gillar ju bara dig. Och det här är exempel som heter från verkligheten. Mm. Det är att liksom legitimera sexistiskt beteende och låta patriarkatet fortsätta operera fritt i ditt rum. Mm. Och då bidrar du till att normalisera det och låta det vara kvar. Så på det sättet så blir det en abstrakt form av en abstrakt rasism i sig.
Är det som det här silence is violence?
Ja, exakt, precis. Och det är det man menar. Liksom. Om du inte talar, om inte du står upp, om inte du... I USA har man så otroligt fina mantra. Man brukar säga att det handlar inte bara om stand up, det handlar om att stand with. Mm. Alltså stå med mig, inte bara stå upp för mig, utan stå med mig. Och det betyder att om du ska stå med mig så betyder det att vi ser varandra som jämlika. Mm. Och det betyder också att grunden måste vara att du tror på vad jag säger. Inom MeToo så brukar man ju prata om, en sak som jag lärde mig väldigt mycket var believe women. Mm. Det var ett mantra som fastnade hos mig. Believe women. Mm. Vår intuitiva tanke när någon berättar att man utsatt för sexuella trakasserier bör inte vara, är det verkligen sant? Mm. Han flörtar dig bara. Mm. För vi urskuldar sexism. Det är bättre att lyssna. Mm. Det betyder inte att, att vi alltid får en korrekt berättelse av verkligheten. Men börja där. Och i USA säger man också believe people of color. Mm. Alltså börja med att tro på oss. Och det är en av mina största frustrationer, det är att jag blir misstrodd. Mm. Det är att det är i mitt huvud. Så här, är det verkligen så? Det var bara ett skämt. Mm. Men herregud, på vår arbetsplats så ser vi inte färg. Alltså, du ser att du inte ser färg effektivt och du ser det att du ser inte rasism. Mm. Du underminerar min berättelse om att vi lever i ett färgkodat samhälle där min kropp som svart systematiskt marginaliseras, exkluderas. Och jag kan ge dig forskning och data och siffror på det. Mm.
Jag kommer förmodligen vara den som kommer ställa frågor väldigt konstigt. Jag är min formulering. Men så här, jag är alltid så här, så länge du bara förstår vad jag försöker säga.
Du kommer från en bra plats, bror, jag hör liksom.
Jag bryr mig inte hur det låter. Jag bara, så länge du förstår vad jag försöker säga.
Jag hör det.
Typ, ibland så vi snackar om tidigare, så rasistspektrumet är ju väldigt liksom Ja. Förut var det de som åker med liksom kängor, slitna ja. Jeans, rakade och skrek liksom och gjorde hälsningarna på tuben. Ja. Och sen var det de andra liksom. Det var, ja. Ja. Nu är det så här, det ligger lite överallt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Om jag går till vårdcentralen och möts av en läkare som ska kolla på att jag har ont i näsan, huvudet. Näsan. Jag möts av en någon som kommer från Bulgarien. Jag bara, hello, yes. Och de kan inte svenska liksom. Eller de kan jävligt dålig svenska.
Jag fattar.
Och börjar försöka förklara och de pratar med mig. Jag fattar inte, va? Du vet, irritationen börjar byggas. Och bara, ärligt, kan jag bara få en fucking läkare som fattar vad jag säger yeah. Och som jag kan fatta vad den säger yeah. Om den människan var svart mm. Afroamerikan och kommer från vilket land som helst yeah. Och samma problem uppstår yeah. Jag förstår inte, du förstår inte mig. Och jag blir bara irriterad. Det känns som att är man även mörkhyad så blir det mer. Då är man närmare rasistspektrumet. För att det är mer intryck. Det är även en mörk hud.
Ja. Mm.
Det är mer intryck än bara någon som bara krackelerar på ett språk.
Mm.
Liksom, det är mer intryck.
Jag
och jag undrar så här. Kan du, alltså, någon säger bara att det kastas runt. Rasistordet kastas runt jävligt lätt. Mm. Som typ...
du är feminist.
Ja, inte feminist.
Det fan, kan ju också i vissa kretsar vara ett skämt.
Någonting som man lätt gör med sig. Någonting som man lätt. Man blir inte rasist. Jag är bara en fucking läkare som fattar vad jag säger. Liksom.
Mm.
Så att... vad är min fråga? Ja, min fråga är...
Alltså det är ett komplicerat begrepp. Så jag hör dig i den aspekten. Och det är också därför jag... jag brukar säga till människor, om inte annat som en strategi, undvik att kalla någon för rasist. För det leder ofta till så här indignerade känslor och att det kommer börja handla om en persons moraliska karaktär och integritet.
Mm.
Och jag förstår att för en individ, om en individ upplever att hens integritet blir kränkt, så kommer du ofta svara därefter.
Man kastar
så,
någonting.
Ja, det intressanta är handlingarna liksom. Och det är också intressant, för jag känner ibland att vi lever i en kultur, och inte bara i Sverige utan ganska globalt, åtminstone inom västerländska ramar sagt, är att det känns ibland som att det är värre att kalla någon för rasist än att bli utsatt för rasism. Och då det är det dags att liksom sätta saker i proportioner. Så poängen är liksom att i mitt fall, när jag pratar om att jag blir tilltalad på engelska, återigen, jag måste lägga det i kontext. Det handlar om i situationer där jag inte känner personen. Som, och vi pratar också om kontext, det vill säga om det sker i internationell miljö, säg flygplats, så är jag mycket mer välvilligt inställd till det. För där kan man göra ett antagande av att engelska är det dominerande språket. Det finns många kroppar i rörelse som har andra språk än svenska.
Du menar,
vi pratar om att det händer med hissen eller i biblioteket.
Att de snackar engelska med dig?
Ja, liksom. Exakt. För att de gör intuitiva läsningar av din kropp.
Men är det någonting negativt?
Nej, alltså,
eller? Det är amerikan. Shit, vad coolt. Hey, oh man, what's up?
Det är, jag är inte amerikan.
Nej,
jag
vet, men...
Det är
men,
det som är problemet. Alltså, problemet men, är om jag vore amerikan så hade jag inte tolkat det på samma sätt. Å andra sidan, om du är svart amerikan, om folk inte vet att du är svart amerikan och pratar med dig på engelska baserat på din kropp, ja, då är det åtminstone en rasistisk slutledning som ligger bakom det. Sen kan man alltid argumentera för att det finns värre saker, men min poäng är att rasismen är ett spektrum. Samma beteende som gör att människor pratar engelska med mig är också samma beteende som gör att jag blir diskriminerad i rekryteringsprocesser. Mm. Det är också samma beteende som gör att polisen rasprofilerar mig i större utsträckning. Därför att det finns idéer om kroppar och egenskaper, och de är vi inte alltid medvetna om. Så när man säger så här, han såg misstänksam ut, så är det, det finns en historia av att allt svarta kroppar har kodats som kriminella och hotfulla och aggressiva.
Mm.
Så det är det spektrumet som jag vill att människor ska se.
Men
så det är alltid liksom en kontext till det här. Det är inte bara en enskild händelse.
Nej, men exakt, det är liksom men att snacka, men jag har förstått det rätt, men anser man att man börjar snacka engelska med någon som man inte känner, antar såklart, någon som man känner, men så här, och så bara, fan, snackar engelska med, jag kan svenska, du är rasist.
Eller?
Nej, men jag tror också att en grej som händer här också, att min mission är att avdramatisera rasism. Ja. För att vi har en bild av att rasism är ett exceptionellt och extremt uttryck. Mm. Min poäng är att det är mer vardagliga manifestationer varandra. Jag tror att det blir lättare för oss att prata om rasism om vi ser det för vad det är, det vill säga ett vardagligt fenomen. Ja. Och att rasism är inte så dramatiskt som vi vill tro, för att vi har en bild av att så här, det är det värsta du kan vara. Typ. Och jag vill komma bort ifrån det där och vara lite mer att så här, ja, det är otroligt dålig sak, rasism. Det är antidemokratiskt till sitt väsen, eftersom den producerar vinnare och förlorare och den går bort ifrån löftet om meritokrati. Det vill säga liksom att det är dina meriter som ska avgöra vilket utfall du får i livet och inte något annat.
Mm.
Right? Men rasismen disruptar allt det här, eftersom den faktiskt tittar på andra egenskaper än det. Men andra exempel är också att när jag varit på Söder så var det en man, en vit man som ropade på mig: hör du din Barack Obama? Eller jag kanske sa din jävla Barack Obama. Och jag fick en lite kognitiv chock, för jag tänkte så här, jag vet inte om det var en hiss eller en diss det där. Men i sammanhanget så var det det. Eller att en person som hotade mig utanför min port och sa att jag skulle sticka hem afrikanjävel. Så det är de här situationerna man adderar dem. Inom forskning man brukar prata om kumulativa effekter. Det vill säga man, de här lite aggregerade händelser som sker över lång, lång tid och de sker i vardagen. Så det är inte en sak som händer en person, utan det är många, många saker som händer många, många människor över tid och utifrån ett mönster. Och det brukar resultera i, idag håller man i forskning prata om det som kallas för minoritetsstress.
Mm.
Så de här händelserna, de sätter sig i kroppen. Och i USA så vet vi till och med att det påverkar hälsan så pass mycket att man har ett begrepp som kallas för withering eller weathering.
Mm.
Det vill säga att kroppen förtvinar. Så man har gjort studier hos svarta kvinnor hur de bemöts bland annat inom hälsovården. Så att rasism, diskriminering och mikroaggressioner sätter sig så mycket att det skapar att man blir sjuk av rasismen. Och i slutet av dem så accelererar det åldrandet.
Mm.
Så svarta människor, specifikt i USA vet vi, dör tidigare på grund av rasism, spetsigt uttryckt.
Mm.
Och vi har anledning att tro att det finns liknande processer i Sverige. Det
är alltså bara stressen som kroppen utsätts av att
liksom nu har vi ett begrepp för det, minoritetsstress, och det börjar göras lite mer forskning. Vi behöver mer, vi behöver veta mer om det, men framförallt måste vi erkänna det.
Mm.
Och för oss är det utmattande att hela tiden behöva förklara våra observationer och inte bli trodda.
Mm.
Så det första steget om du är en allierad är believe people of color, tro på icke-vita.
Så, förlåt, det här med färgkodningen på kroppar och så, och att de liksom ses som farliga, våldsamma, etc. Det är väl i sånt fall en stor anledning till varför då svarta personer som ska anhållas i USA typ dödas innan de ens bojas på distans liksom, så där, i bilen när de sitter med bilbälte. Och sen så har det funnits nu på senare tid, det kommit upp ganska många så här vita kvinnor, jag får med att de kallar det för Karens. Det var någon Karen i den som liksom, exempelvis en som
det är en stereotyp,
var rastade sin hund utan koppel, och så var
det
en svart kille som bara: ursäkta, kan inte du koppla din hund? Och hon tappade helt liksom.
och ringde polisen
och så här, och även där började hon använda den då inprogrammerade kroppskoden när hon berättade för polisen att det är en afroamerikansk man här som hotar mig så här, i parken liksom, när han bara så här: ursäkta, kan du koppla din hund?
Det finns en, så här, en rik historia av det i USA där i det här fallet vita kvinnor har ringt polisen på svarta män som inte har gjort någonting, men det har sett ut som att de har blivit lynchade och dödade.
Ja.
Så det är den liksom närvaron av den historien som vi måste komma ihåg. Och i USA brukar man prata om weaponizing whiteness. Att man vapenifierar sin vithet. Igen, vi har inte exakt samma kultur i Sverige. Vi har inte lika skjutglada poliser i Sverige. Så det går inte att översätta det rakt av. Men vi har liknande mönster och liknande strukturer. Så, och liksom hur vi blir bemötta av polisen, hur vi blir behandlade och betraktade av polisen. Och jag tar polisen som ett exempel flera gånger nu. Dels för att det är aktuellt, men också för att det är den enda myndigheten som har våldsmonopol. Och det är ett demokratiskt problem för alla oss om det finns människor som går runt och rädda för polisen. Och inte, och det känns alltid irriterande att jag behöver säga det, som inte har varit i klammeri med rättvisan, som är kodonkod skötsamma medborgare. Och jag hatar att alltid behöva deklarera mitt CV. Men det blir lite så för att jag måste förhålla mig till den här stereotypen om kriminella invandrare i den stationstecken. Så det finns ett värde att ta upp det, för att alltså en grej som BLM har, en av många bra grejer som BLM har tagit fram, det är att få människor att förstå att rasism är visserligen ett problem för svarta, men det är inte ett svart problem, det är ett samhällsproblem. Vi kan inte lösa rasismen själva, utan hela samhället måste vara med och göra det. Och vi måste förstå rasism, vad det är, det vill säga ett privilegiesystem. Och på ena planhalvan så marginaliseras och diskrimineras människor för att de är icke-vita till exempel, och det finns andra markörer också för diskriminering. Och på andra sidan planhalvan så finns det vita kroppar som privilegieras, belönas och premieras. Så när vi förstår det, då kommer vi få en helhetsbild av hur rasism utspelar sig. Och på samma sätt är det med sexismen. Därför måste vi sätta patriarkatet i centrum och manlighetsprivilegier.
Vad skulle du säga är de tre, om man liksom förhoppningsvis av den här podden börjar förstå att rasist är inte längre en skinnskalle, utan rasism finns i dig, alltså i dina liksom alltså exempel i mitt liv. Ett ex till mig som bor i ett väldigt rikt område så där. De hade en jättestor tavla på en svart man. Så då frågade jag vad det var för något, just det. Liksom. Och då var Sveriges första en ordet person. Som, och där, alltså det var ett helt, alltså de var jättemånga i det rummet. Okay. Så bara, men det är Sveriges första N-ordet.
De sa det liksom.
Ja, det är Sveriges första.
Jag tror att det är Badin, va?
Det vet jag inte, men så här, han är, den är så fin,
hämtade
titta.
Hämtade tids av kungen och
sådär. Ja, men så här, titta, han är så fin, liksom. Jag vet att de inte är rasister, men de förstår inte att de är det.
Nej, precis.
Hänger du med? Och det tror jag är ett, alltså det är sjukt viktigt för oss idag att belysa det, att rasism inte längre är skinnskallar, utan vi, inklusive mig själv, som jag vet att jag inte är rasist, men jag har absolut slängt mig med rasistiska grejer under hela mitt liv. Liksom. Men jag är ju per definition inte, alltså när jag tittar på mig själv, nej, jag är inte rasist. Jag är uppvuxen med invandrare och liksom sådär. Men vi har det från skolgården. Vi skulle gå ut och spela N-ordet. Fick en boll av läraren så här, och gå ut och spela N-ordet. Det var ett spel som vi lekte på skolgården. Yeah. Liksom. Det finns i vårt liksom, samhälle hela tiden, och det kommer inte bli någon förändring om folk inte förstår det här som vi pratar om, spektrat. Yeah, alltså, du måste förstå det i detaljnivå för att börja kunna förändra det.
Jag tror att man liksom, försiktigt kan prata om graderingar, och jag har ingen så här, direkt forskning att stödja mig på just här och nu, även om jag vet att det finns, så är det så liksom att människor kan säkert vara mer eller mindre rasistiska, och jag tror att det går hand i hand med hur medveten du är. Och sen finns det inom forskning ett begrepp som kallas för kontakthypotesen. Det är en hypotes, den bygger på idén att om vi träffas över, med brist på bättre ord, interraciala gränser, eftersom vi lever i så djupt segregerade samhällen, så ökar vi riskerna, chanserna rättare sagt, för att fylla empati för varandra, förstå varandras erfarenheter, speciellt om det sker i så här vardagliga situationer som typ en arbetsplats eller ett universitet där vi har gemensamma mål och gemensamma projekt, kan fungera som ömsesidigt integrerande platser. Och det är det som är kontakthypotesen. Så om du i större utsträckning kommer i kontakt med människor som har andra erfarenheter än du, så kan det såklart bygga, det kan ge dig en annan aspekt och ett annat perspektiv som gör att du kanske blir mer förstående. Alltså om inte annat, om du umgås med människor som nu du kallar för invandrare, jag antar att du menar icke-vita människor. Det kan vara det, men jag tänker mer på att det är ett luddigt ord, för jag tänker att det kan, förmodligen är många av dem födda och växte här.
Icke-etniska svenskar.
Ja, eller icke-vita. Liksom. Jag tycker vi ska avdramatisera det. Liksom, icke-vita, men som icke-vita. För när jag pratar om så här, vit och icke-vit, igen, det är markörer för diskriminering. Det har ingenting med interna egenskaper att göra. Jag ska vara väldigt noggrann med det. Så här, vi pratar inte biologi. Vi pratar om sociala konstruktioner. Det är bara relevant för mig att prata om hudfärg som en politisk markör när jag ska prata om diskriminering. Jag måste använda det. Det är så att säga till feminismen, ni får aldrig använda kön. Vi ska ändå prata om jämställdhet. Det är omöjligt att prata om jämställdhet utan att nämna kön och genus. Så det är så vi ska använda ras och vithet också.
Exakt.
Så jag menar så här, i ditt fall kan det mycket väl vara så att, speciellt om du är en inlyssnande och inkännande person, så kanske du liksom genom att växa upp i blandade sammanhang har blivit exponerad för andra erfarenheter än dina och fått fördjupad och större förståelse för hur rasismen fungerar och drabbar människor som inte är du. Alltså i den bästa av världen kan det vara exakt det. Och då tror jag definitivt att du gör det till en mer empatisk person som kan ha större förståelse. Jag tror inte att det vaccinerar dig eller är immun mot rasistiska idéer, för att många av dem är djupt inlagrade i vår ryggmärg. Och nu pratar jag i metaforiskt sammanhang, jag vill inte få Twitter på mig, det är inte biologi, utan det är inlärt och insocialiserat och intränat. Så, och det positiva med rasism, det är att prata av att det är social konstruktion, är också att du kan avlära dig det. Du kan träna din hjärna att tänka annorlunda. Du kan träna din hjärna att se dina blinda fläckar. Och dina, så det finns ju det som kallas för diversity training eller implicit bias training, som man till exempel gör hos polisen i USA, som man vet kan ge resultat på sikt. Och i Sverige kan vi inte göra det, som polisen vägrar erkänna att det finns strukturell rasism inom poliskåren.
Men
det måste börja med ett erkännande. Utan erkännande, förnekelse kan aldrig vara vägen till förändring.
Jag har en annan fråga. Som jag själv tycker att det är problematiskt för förändringens skull. Det är när svarta kroppar använder en ordet sinsemellan.
Ja.
Och jag hamnade i en sån situation där jag var så här, men om du vill att det ska upphöra så borde du själv sluta med det.
Ja.
För att annars blir det en norm bland folk runt omkring dig.
Ja.
Alltså, och då hamnade jag i en sån shitstorm. Alltså, så att,
var det offentligt eller var det i privat sammanhang du sa det här?
Alltså, det var till en vän, just men det var, vi var bland folk.
Ja,
liksom, och då kom det folk och la sig i. Och så var jag liksom helt... Ja, jag fick så mycket skäl.
Men jag tror så här...
att de inte ska göra så? Eller,
nej, men jag tycker att det hjälper ju inte problemet.
Nej.
Om några har det som en norm. Nej. Och därför vill jag veta, liksom, eftersom att jag själv, jag kan vara fel ute, men jag vill bara vänta tills den där åker förbi.
Mm. De här Sablans scooters.
Ja. Ja, de kommer inte ha något. Ja, men vi kan fortsätta då. Nej, men, och jag kan byta och cykla här, men ja, jag vill ha hjälp och liksom förstå
alltså,
den
jag
grejen.
Jag tycker den ödmjuka inställningen är bra. Så det finns ett koncept man brukar prata om inom feminism. Man brukar prata om mansplaining. Det vill säga att, liksom, så att snubbar förklarar saker för kvinnor. Typ.
Mm.
Och det här skulle kunna vara en whitesplaining. Typ, att en person som aldrig blivit utsatt för rasism kommer att säga så här, ni borde sluta med det. Alltså, grundprincipen är att så här, svarta kan prata med varandra hur de vill.
Mm.
Det är liksom, det har inte med liksom, någon annan att göra. Och sen kan man ha så här filosofiska avvägningar kring om... Vi ska komma ihåg att när vi ser en ordet, det har inte samma betydelse svarta sinsemellan. Så det är, liksom, det är en separat grej. Det finns alltid en maktaspekt i det. På samma sätt som till exempel queers eller så här, människor som tillhör liksom, den communityn, HBTQ-communityn, kanske kallar varandra för bögar och så vidare. Det betyder inte att jag kan dundra in som heter normativ och säga ett, att jag kan säga det helt problematiskt eller säga ni får inte säga bög till varandra för att ni är med och skapar problem. Det är helt irrationellt och orimligt att jag ska göra det.
Mm.
Alltså, på sätt och vis så är det liksom att använda sina privilegier på ett negativt sätt skulle jag säga.
Mm.
Men däremot så kan man ju liksom engagera sig i diskussioner och konversationer och fråga.
Mm.
Hur tänker ni kring det här? Eller så här, jag har funderat på det precis som du gjorde nu.
Mm.
Så mycket handlar också om hur du approachar en situation och att du är medveten om att det finns in-groups, det finns out-groups och det påverkar hur kommunikation är alltid kontextberoende.
Mm. Mm.
Så det beror på vem som säger det, när det sägs, hur det sägs, vart det sägs. Det är skillnad på vad du säger i köksbordet, det är skillnad på vad du säger på Twitter.
Mm.
Alltså, och det är samma sak som också hur grupper inom stationstecken använder sinsemellan och hur en person som liksom är privilegierad i maktordningen använder det. Det
finns en helt annan. Men summan av det är att det är okej?
Okay. Alltså jag tycker att det är upp till varje svart individ att göra det. Jag har också full respekt för dem som tycker att man inte ska använda det eller som ser ett annat värde. Då är det min uppgift att respektera det och säga okej, okay, jag hör det. Liksom. Mm. Det här är någonting som du tolkar. Alltså vi kan dra ner det till så här väldigt enkelt. Jag brukar alltid ta ett exempel. Typ, om en person heter Carl och så säger du så här, tjena Kalle. Och så säger Carl så här, jag vill inte att du kallar mig för
Kalle.
För Kalle. Så om du fortsätter kalla honom för Kalle, vad är du då?
Mm.
En asshole.
Du är en asshole.
Det är faktiskt inte svårare än så, för att du måste utgå ifrån personen eller gruppen.
Ja. Sen kan det komma någon önskemål. Utomstående och kalla honom för Kalle, och sen är det okej, för de har en annan.
Exakt, för de har en annan.
Men fan, han kallar dig för
Kalle. Och då ska jag gå in och säga, varför kallar han honom för Kalle? Och det är fett orättvist, jag ska också kalla honom för Kalle. Det är såhär, jag backar bra.
Men det där är sant, jag blir ju skitprovocerad när våra lyssnare kommer fram till mig och behandla mig så som Ducky behandlar mig.
Mm.
Eller tvärtom, att de tror att de kan ha
samma
jargong. Exakt.
Den har ni jobbat upp.
Ja, exakt. Det där är det bästa exemplet. Nu förstod jag allt på en gång.
Jag tror ibland man ska strippa ner det och liksom ta bort maktanalys och så bara säga så här, låt oss tänka på det som interpersonella sammanhang.
Ja, det var viktigt.
Men om vi bara vidare på då en ordet och Twitter som du nämnde innan, då har vi ju den här härliga Alexander Bard som då har slängt sig med, det finns något gammalt klipp där han slänger sig med n-ordet otroligt mycket och menar på att det är inte rasism att säga det.
Nej, det är, han säger att det är bara det är bara det är beviset på att man inte är rasist är att man vågar säga
att
det.
Att man vågar säga n-ordet, just det. Så, och sen så har vi hans härliga Twitter där han, det känns som att poängen flög honom förbi helt över huvudet.
Mm.
Jag kan inte mycket om han, men jag förstår att han sägs, han är väl någon slags påläst debattör, någonting.
Ja, ja, ja.
Så då, det gjorde mig lite chockad, för att jag hade den bilden av att han var en väldigt kunnig och liksom...
Alltså jag ska säga, jag vill inte göra hans brand och jag vill heller inte individualisera ett strukturellt problem, men vi kan säga så, om vi styckar sönder hans tweet så är det så här, den världsbilden som hans tweet ger uttryck för, det är en reproduktion av klassiska stereotyper och troper om svarta människor.
Ja.
Så liksom bara där så räcker det för att stänga ner liksom, att det är liksom så här, sluta klaga, så här, get up of your bootstraps, hela den här grejen, så är det så här liksom, man kan säga väldigt mycket om den tweeten. Jag, ärligt talat så är jag inte så, här, så jävla peppad på att prata om just den tweeten eller honom. Mm. Jag tycker det är alltid bättre att prata om det som ett... på sin höjd kan man se det som ett symptom på någonting större. Men som sagt, och det är inte heller ett enskilt uttalande, utan han har ett track record också. Det ska vi också komma ihåg.
Jag tänker så här, det känns som att jag tror inte han är rasist. Jag tror bara han är... Där är bara så här, jag kan ha helt fel, jag känner inte killen liksom. Han kanske är bara riktigt jävla hjärndöd. Men så här att han är lite som de här jävla Schulman-idioterna. Så här, gillar att provocera, han vill få någonting sagt.
Att han har det
lite,
som en marknadsstrategi. Ja, liksom.
Någonting det. Och sen att han rättfärdigar på något konstigt sätt. Men jag säger det här, för jag menar någonting bra. För som han sa, vad han sa. Han bara, om du vågar säga det så är du inte det. Liksom. Han rättfärdigar det, därför kan han säga det. Vilket är, liksom.
Du vet, man brukar säga det så i media. Man brukar också läsa om till liksom, så här, rasistanklagelser. Och jag brukar alltid så här, välja att se det mer som en analys. Det är inte ofta anklagelser. Jag tycker att det alltid är mer hälsosamt. Och till exempel, jag hade kunnat sätta mig ner och göra en analys av tweeten. Mm. Och frikoppla det från honom. För jag tycker inte liksom, individen är intressant. Ja. Vad som är intressant för mig, det är tweetens innebörd, att läsa den i en större kontext också, och relatera det till vad är liksom de stora plattformarnas ansvar. Det tycker jag är mycket mer intressant konversation än om huruvida han är eller inte är rasist. Det är för mig ointressant, om jag ska vara helt ärlig.
Du har säkert mer koll på det, men vi behöver inte prata om honom. Men om tweeten, tydligen så fanns något tweet innan det.
Ja.
Som människan själv uttalat sig om. Och så har, som människan sagt, liksom, nu tar det ur kontext.
Ja,
jag vet inte om det är sant eller inte, men vet du vad jag pratar om?
Nej, jag vet inte.
Var någon bild, någonting innan som hyllade det, någon. Ja. Och sen så sa han det här. Det.
Ja, alltså jag tycker det är ett uttryck för så här, vit manlig privilegium, att du får så många chanser. Och att människor kämpar med näbbar och klor för att så här, beskriva, försöka kontextualisera och nyansera någonting som är uppenbart förkastligt och rasistiskt och avhumaniserande.
Mm.
Så jag nöjer mig där liksom, och för att återigen inte liksom göda.
Den här situationen bidrar ju till en hel del våld. Hur man än vrider och vänder på det. Så liksom, den föds ju våld också, såklart. Men det blir också en efterspegling av våld som jag tänkte att vi skulle prata lite om på Patreon. Då jag har sett ett klipp där Alexander Bard blir hotad.
Okej.
Så ni som inte har Patreon, ni vet ju vad ni gör för att skaffa det liksom.
Jag har inte Patreon, kan jag säga.
Inte jag heller.
Vi är i alla fall inne på Patreon.
Ta mig bort ur den ekvationen.
Ja, men grymt. Vi har kommit fram till veckans låt.
Yes.
Jag satt så här och skulle välja låt, och så tänkte jag att det är perfekt. Nu ska vi spela den gamla Infinite Mass
Shoot the Racist.
Men, och så lyssnade jag på den, så här, men den här kan vi inte ha med, för att det är liksom det är motsatt. Men alltså, den är så jävla dålig. Alltså, den var så jävla bra när vi var små. Har du lyssnat på den i vuxen ålder?
Dina smaklökar har förändrats.
Dina smaklökar har förändrats.
Den är ganska fet, den måste jag säga.
Alltså, den har ju en nostalgisk
Alltså, det är ganska peppande låt.
Refrängen är ju fet, men alltså rappen, alltså verserna, jag hör på att svimma när jag lyssnar på den här. Men här kommer den i alla fall.
Du kör den ändå.
Ja, men grymt. All right, och så vinner på veckans lyssnarfråga.
Ja.
Det är bara några minuter kvar nu.
Vi har gått ur Patreon också bara.
Så. Ja, men det har vi gjort. Och jag har en plan för det.
All right.
No.
Sorry.
jag har en plan.
Spela inte Danne, du gör det många gånger.
Så låt han bara vara. Jag har precis börjat podda, jag verkligen lär mig av hur ni gör det. Ni är fett naturliga. Jag har fortfarande så här, upp.
Ja, men det kommer.
Det första halvår var katastrof.
Man slår robot bara.
Då är jag inte ensam.
All right, vi kör veckans lyssnarbrev då. Yes. Hej, först vill jag tacka för en underbar podd. Jag har ett dilemma som jag inte har tagit upp med någon annan i min närhet. Trots att jag har superbra kontakt med vänner och familj som jag delar allt med. Saken är att jag inte vill se detta som ett problem, och jag vet egentligen inte om det är något problem. Men det kommer tillbaka i mina tankebanor och jag har svårt att släppa det. Jag bor ihop med min sambo och vår dotter på 3 år. Vi har det riktigt bra, trots lite vardagstjafs och så. Jag är trygg och jag älskar honom sjukt mycket. Han är verkligen mannen i mitt liv. Vi har superkul ihop och vi litar på varandra och vi har ett bra liv tillsammans. Problemet är dock vårt sexliv. Båda två gillar lite hårdare tag. Men jag märker mer och mer att min sambo verkligen gillar mer brutala tag. Vilket jag själv tycker är lite jobbigt. Vi kan prata om allt, men jag känner att jag har svårt att ta upp det här eftersom att vi som småbarnsföräldrar har haft lite pauser i vårt sexliv som jag själv också tycker är jobbigt. Och jag vill inte utöka detta på grund av att jag skulle ta upp att jag tycker att vårt sexliv är jobbigt just nu. Saken är den att jag har sett på hans mobil att han kollar på porr då och då, och detta gör mig verkligen ingenting. Jag kan själv kolla på porr ibland, så att det är inga konstigheter. Men när jag ser vad han söker på så gillar jag inte det riktigt. Han kollar på rätt nedvärderande porr. Mycket våld och typ gråtande kvinnor. Jag mår illa av det. Jag gillar stryptag i viss mån och hårda tag. Men när det blir nedvärderande och det ligger på gränsen på att jag inte alls känner att det är okej, så känns det inte bra. Utöver detta finns det inga problem alls. Vi har det verkligen bra och planerar nu ett syskon till vår dotter. Hur tycker ni att jag ska ta upp det här på rätt sätt utan att få Hanna skämmas? Supersvårt att sätta ord på det hela, och det vore skönt att höra era tankar om denna situation. Tack för en superinsats.
Oj.
Ja. Problemet tycker jag här är att hon ursäktar sitt, liksom, lite i situationen. Alltså om hon mår illa och liksom, han gillar brutala tag och hon gillar det, så är det ju högaktuellt.
Det behöver ju komma
fram. Alltså det är högaktuellt.
Det är svårt att veta liksom, alltid när man får ett brev så får man ju ena sidan av myntet. Där har hon berättat lite att hon tycker om stryptag och sånt också. Man vet ju inte liksom, kommunikationen har
exakt. Och han kanske inte, om hon spelar att hon gillar det så kanske han tror det. Alltså, men om du inte gillar det på riktigt så måste du belysa det.
Spelar hon att hon tror det? Eller så,
jag tror inte, hon har inte vågat prata med han om det.
Men hon sa väl att hon gillar stryp?
Hårt. Eller? Ja, stryp gillar hon. Hon gillar hårt, men hon gillar inte för hårt. Han gillar det verkligen som lite för hårt.
Och om hon inte markerar i situationen, eller innan eller efter,
då kommer han tro att det är okej.
Exakt.
Ja.
Ja, vad tänker du?
Jag letar efter någon ingång till så här rasfrågan.
Ja. Jag, så här, jag vet, vad har han för färg på
exakt,
kroppen?
Här, finns det en dimension av rasism här?
Ja.
Om inte så gör jag inte.
Jag trodde också att det skulle vara en sån lyssnarfråga.
Jag tror också det.
Nej, vi hade inga rasfrågor. Men där, jag tyckte att det här känns sjukt viktigt. Och jag tror säkert att du har sunda tankar kring det.
Ja, eller inte. Ja. Jag vet inte fan. Alltså, jag tänker liksom att så länge det är... Liksom, det baseras på samtycke. Det är det första idén.
Ja, men det är det ju inte om hon inte gillar det. Och om hon liksom har en dålig känsla kring att han går för långt eller det är för hårdhänt, så måste hon belysa det.
Hon måste ju säga det.
Ja,
ja, visar hon att det typ är okej, men då tänker jag, hon gillar det.
Exakt.
Hon fortsätter det liksom. Han gör ju inte fel om inte du ser till. Och han fortsätter göra det, då gör han ju fel. Så att det blir ju liksom att...
Men det är ju känsligt att prata om sex.
Absolut.
Det är sjukt svårt. Och jag tror att hon bara så här, fan älskling, jag tycker att vi har skitbra sexliv. Och liksom, sådär, jag gillar verkligen den här grejen som vi har. Men det blir obehagligt om det går för långt.
Ja, eller tänk att, är det här alternativ då? Om när det börjar gå för långt, typ så här...
Säg aj.
Men skämta på.
Säg aj.
Strypa, du kan strypa mig, men du behöver inte döda mig. Typ. Alltså förstår jag menar, du blir så här, okej, jag stryper lite mindre då, inte så hårt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det, alltså,
vad du menar, nu vet jag inte hur deras formen ser ut, men man kanske kan skämta. Alltså inte för att man ska behöva skämta bort det, men menar, om det, för vi säger att det är svårt och känsligt att prata om.
Ja. Ja, jo, nej men ja, absolut kan man
så länge skämta bort vill, det. Inte skämta bort, men för så länge du får fram och han lyssnar på dig, så är det ju fan skitsamma hur du säger det så här och bara lyssna nu. Eller om du säger det med ett skämtsamt ton. Så länge han fattar vad fan du vill och menar, så är det.
Ja. Jag tänker också att det går, alltså, i privilegiediskussionens tecken, så tänker jag också att han har liksom ansvaret att faktiskt
Lyssna?
Även kolla.
Ansvaret ligger hos han liksom, i någon utsträckning. Jag tror att ingången är att prata om hans beteende.
Från hennes eller från oss?
Ja, men jag tänker från oss speciellt. Det är liksom det jag kan lägga till.
Ja, men vi kommer ju inte nå honom nu. Nej. Det vet vi inte. Hon måste ju liksom berätta för honom att hon, det här känns inte så jävla nice.
Nej.
Och hon är ju antagligen rädd för att gå ännu längre. För att han går åt ett håll, men att hon är på väg åt andra hållet. Eller kanske...
Exakt. Och det framgår ju inte av brevet att de har haft en konversation om det.
Nej. Hon vågar ju inte. Hon vill ju ha hjälp med hur ska hon föra konversationen. Jag hade bara satt mig ner och så här, älskling, det här är verkligen lugnt. Det är inte ett problem, men det kan bli ett problem. Mm. Jag vill inte att det ska liksom gå till det mer brutala hållet, utan jag vill hålla det här. Liksom. Var inte rädd för att prata, för att kommunikationen är nyckeln, som vi brukar säga till alla våra lyssnarbrev. Ja.
Så nu kan vi skippa alla insända brev. Ni behöver bara tänka på att kommunikation är nyckeln.
Ja. All right. Har ni input eller frågor till oss, så mejlar ni handenph@gmail.com. Ni kan också besöka vår hemsida handenph.se. Och vill man komma i kontakt eller veta mer om Barakat, så
Instagram barakat_g.
Ja, nu och så känner ni. Puss, kram. Ha det bra.
Bye, bye, bye.
Tjena.
Hej då.
Så.
Session. Tack för att ni har uppskattat det. Bra samtal.